Välkommen till Sadelkammaren.
Tack, Gry.
Ridklubben-podden är igång igen. Idag ska vi in i bettdjungeln med Louise från Fagerbett.
Ja, jag som älskar bett. Nu sitter jag och tittar på alla bett vi har här bakom oss på väggen. Jag har också tänkt hur jag ska göra, för att nu hänger de på varandra på krokar. Jag skulle vilja ha liksom en krok per bett nästan.
Så att de hänger som ett...
Så att jag liksom kan dra handen igenom dem. Så
Men, är det drömmen?
Ja, fast ändå, jag vet inte. Så håller man på med det där och sen slutar man sitter och rider på samma tredelade bett i slut ändå.
Faktiskt, vi kommer att prata jättemycket om bett. Och efter sen vi träffade Louise så åkte jag iväg och köpte ett bett som du också red på. Ett äppelbett. Ja. Alltså inte av henne då, utan bara Nej. Ett vanligt äppelbett.
Ja.
Och det verkar Munni trivas jättebra med.
Ja, vad härligt. Jo, men för jag var lite intresserad. Först med unghästen som inte riktigt accepterat bettet.
Mm.
Då tänker jag att stoppa in ett något som hon tycker är gott att suga på. Då kanske hon ändå tycker att det är lite toppen.
Ja.
Men så provade jag på salsa så kändes det bra. Det var dock med fasta ringar. Det var lite stumt. Om jag redde på det för mycket kände jag. Men de finns ju med lösa ringar.
Men vi tog med lösa. Mm. Det var lite tungt i handen tycker jag, det med fasta ringar.
Ja.
Kanske.
Jag vet inte. Då kan jag låna er ett.
Ja, verkligen. Det är bara att ta. Så vi ska prata jättemycket om bett med Louise alldeles strax. Jättehärligt ju.
Ja, jag. Verkligen. Hon har ju jobbat med det här länge nu och har forskat och beställde sitt egna första bett för 12 000 kronor.
Ja.
Och då visste hon ju inte ens att det skulle bli business på det. Liksom.
Alltså en riktig entreprenör.
Verkligen. Verkligen. Ja. Så där driftigt skulle jag också vilja ha. När jag ser något som jag vill ha, att man då gör det även fast det är så där dyrt.
Ja. Oh, vi måste också, jag vill höra hur det går med hästarna. Du har suttit upp i sadeln igen och sånt. Men vi måste också säga att vi har ju samarbete med Jackson.
Som vi är så glada för.
Jätte. Och vi pratade, tror jag, i förra avsnittet om den här jackan Bodil, va?
Ja.
Eller vi har pratat om den på Instagram i alla fall också. Ja. Jag älskar den. Det är en softshelljacka som är helt fantastisk. Alltså jag vet inte... Tessan här i stallet, han likadan också. När man ser henne gå i den, man bara, den är snygg.
Ja.
Den där kan man ha på stan. Alltså, jag skulle kunna ha den alltså, privat, var som helst. Det känns så, inte som en stall.
Nej, och så bra material. För att man kan ju bara torka av den med en trasa. Ja. Om den skulle bli lite dammig eller man går ut i leran och hästarna slickar på något sånt.
Och den är också så bra material. Det här som du pratar mycket om, att det inte fastnar massa bös.
Exakt.
När man gör höpåsar eller mockar.
Man har inte hela höskullen med sig när man är klar. Liksom.
Exakt. Den är skitfin. Och sen så när man har tänkt på när man stoppar in... Det finns ju två fickor på sidorna från två håll.
Ja.
Och stoppar man in händerna från ett håll, då är det reflexflärpar där.
Ja.
Som man bara kan dra ut. Och så hänger en reflexflärp fast
så
i jackan.
Så fiffigt.
Superbra. Om man är ute och går med hunden eller vad som helst.
Ja, när man rider.
Ja.
När det börjar bli skymning om man inte har tänkt på att sätta på reflexet till exempel.
Ja. Och den har du som lyssnar på Ridklubben-podden chans att vinna. Gå in på vårt Instagram-konto och följ anvisningarna där så kan du vinna en Bodil.
Ja, och det vill ni, tro mig.
Ja, det vill ni faktiskt. Perfekt nu till våren också.
Ja.
Ska man anpassa under hur varmt eller kallt man vill att det ska vara och sånt.
Ja, men exakt.
Så gå in, spana in Bodiljackan på Jacksons hemsida, jackson.se och framförallt kolla på vårt Instagram-konto Ridklubben-podden. För att se hur du kan vinna den.
Ja, men precis.
Perfekt. Hur går det med hästarna? Du har hoppat upp i sadeln.
Ja, men jag har hoppat upp i sadeln. Men jag Irma Karlsson var också här i helgen och hade träningar. Och då hoppade hon och red Bravina. Det var så roligt att se.
Jag var inte här då. Jag missade allting. Jag berätta, vad gjorde de? Hur gick det?
Jo, men det gick bra. Nej, men för vi har en annan tjej som är intresserad av Bravina. Men hon bor i Skåne och så hade lite knivigt att ta sig upp till Stockholm. Och då sa jag, men Irma ska hit. Så jag ber henne prova. Det är också alltid kul att se.
Och de känner varandra så de litar på varandra.
Och därför tänkte jag att det är alltid roligt att se proffsen rida sin häst också.
Ja.
Nu kommer mamma.
Hej, hej.
Hej, hej. Så hon red henne lite och gillade henne jättemycket. Tyckte att hon var väldigt fin och hon fick en väldigt fin känsla. Hon är ju liksom lite vinglig, men det är, hon har ju vuxit väldigt mycket och hon är ju bara 5.
Ja.
Men också lite sen i utbildningen skulle jag säga. Men hon gillade henne jättemycket och det gick super, super bra. Och så hoppade hon alltihopa och så hoppade hon i kombination. Jag bara, ja, det där var första gången hon gjorde det.
Men det gick bra.
Det gick jättebra.
Jag såg film på någon hoppa kombinationen. Det såg ju ut som att hon inte har gjort någon.
Nej, verkligen. Så klok häst. Så det var väldigt roligt. Jag kan lägga upp filmklippet från när hon red på en Instagram.
Ja. Ja,
så det var kul. Så Bravina går bra. Hon får lite vila nu den här veckan för hon har gått på ganska hårt. De stora hästarna Salson är också bra. Jag har ridit båda två och det är väldigt roligt att sitta upp i sadeln även om det inte är som man... Jag tänkte ju att när jag sitter upp igen då kommer jag fortsätta där jag var.
Det är lite som när man går och lägger sig när man är lite onykter. man mår kanon. Och så tänker man så här bra kommer jag må imorgon också. Det gör man inte.
Det gör man inte. Nej, okej. Okay. Ja, nej, det har du rätt. Exakt så är det för mig också. Fast funktionen i mitt knä.
Vad tänkte du att du skulle fortsätta då du slutade?
Ja, jag hoppade högt och brett och mycket och fint.
Bra.
Och tisdagen innan jag opererade mig på onsdagen efter. Och nu är jag glad om jag kan galoppera över 30 centimeter.
Men du gör det.
Men jag gör det.
Ja,
det är roligt.
Gud vad härligt.
Ja, nej, men så det blir bättre och bättre för varje gång. Men det, ja, du vet. Man vill ju gärna göra allt nu på en gång. Mm.
Jag red på Salsa igår. Jag tyckte hon kändes jätteglad och mysig. Det ja, tycker härligt. Jag jämt hon är ofta. Ja.
Och hon var alla hästarna bra. Känns rätt pigga och glada. Det kändes som de var lite klämmiga i magen där för några veckor sedan.
Samma med Moni.
Ja, men jag tror att vi öppnade upp till skogen. Det börjar också töa lite nu, så nu börjar det komma fram lite rötter och lite löv. Och så då gav jag dem en vecka med loppfrön.
Mm.
Och nu känns det inte alls så längre, tycker jag.
Nej, vi körde också 2-3 dagar med loppfrön och sen så verkligen se till att med mycket vatten och allting. Så att, vad ska jag säga? Sen är det också ganska isigt på sina håll i hagarna, så att de står väl och spänner sig också, tänker jag.
Exakt, de rör sig inte på samma sätt.
Jag vill backa tillbaka till att, så att Bravina är... att hon är lite sen i utbildningen.
Ja.
Jag tycker att en återkommande genomgående sak som vi säger i den här podden är ju att det känns som att många stressar så mycket och är tidiga med utbildningen av hästen, att man tar dem ribbar i dem alldeles för tidigt, så egentligen eller för, ja, men att man liksom kräver mycket av dem i tidigt skede av deras liv. Så egentligen kanske inte Bravina är så sen i utbildningen. Hon kanske är perfekt lagom egentligen.
Det tycker jag. Jag tycker det bär mig emot att säga att hon är sen i utbildningen, för det tycker jag inte att hon är. Jag tycker att hon följer en jättebra utvecklingskurva. Hon har alltid öronen spikrakt framåt, älskar att jobba, är otroligt härlig att ha att göra med och världens snällaste. Jag skulle typ kunna be Agnes 2 år leda henne för att hon är så snäll liksom, ja. Och glad och härlig. Så jag vet, och det, idag så satt jag faktiskt och kollade på, jag skulle vilja podda med någon på SLU. Någon som håller på att forska kring det här med utbildningar av den unga hästen och hur mycket man kan kräva av dem. Och sen de flesta proffsen vi har pratat om, det är ju ingen som startar sina framtida stjärnor på så här 4-5-årsklasser.
Nej, det är de ska sälja dyrt. Men vad var det Jens sa, att 4-åringarna, vad gör med dem? Ja, de har ju hagen, de går på bete.
Exakt.
Så att jag tycker det känns som att man ska inte kanske säga att hon är sen i utbildningen. Utan jag har ju aldrig suttit på henne, för hon är för ung för mig.
Ja.
Men det när jag ser som Anneli eller någon rida på henne, hon ser ju så himla fin ut.
Ja. Jag vet. Jag pratade trots faktiskt också lite skimmel. Med Irma om det här. Jag måste ju sälja någon. Så här. Hon bara, ja. Jag bara, ja. Och jag kan inte bestämma mig riktigt om jag ska sälja den här. Så jag bara, det måste ju vara till någon som det känns bra.
Ja.
Hon bara, ja, men annars den där bruna jag red sist, den borde ju också vara lätt att sälja. Jag bara, ja, jo, men kanske blir det att vi säljer någon av de stora istället. Vi får se hur det blir.
Ja.
Någon måste bort.
Någon måste bort.
Någon måste bort.
Och så att man kan köpa nya
ska hälsa på Kingston. Han ska också komma hem någon gång. Jag har fått hans pass. Det ligger här. Det måste jag gå och lämna. Och så tänkte jag bokat med henne att vi någon fredag ska åka dit och löshoppa.
Ja.
Kul va?
Gud vad, hur har du fått några rapporter på hur går det med honom?
Nej, inte just nu.
Nej.
Vi pratade för några veckor sedan. Tiden går också så fort.
Ja.
Vi pratade för några veckor sedan och då gick det bra. Och det har funkat jättebra sedan de separerades från sina mammor. Alla bebisarna. Så de går där på lösdriften och brottas med varandra och kommer in ibland. Och så de är kvar i toppen.
Ja, nu ska vi in i bettdjungeln. Och också, missa inte vårt Instagramkonto och Ridklubben podden. Och så var med och tävla om en fantastisk jacka som heter Bodil och finns på Jackson.
Ja.
Kolla in den där så kör vi då.
Ja.
Hej!
Hej!
Välkommen till Ridklubben.
Tack så mycket.
Vad
kul
roligt.
Att du komma.
Ja, mycket. Och det var så roligt, för precis innan vi slog igång nu så frågade du Rebecka hur vi fick upp ögonen för dig och det du gör.
Precis.
Ja, alltså jag tror att det var så att jag var på Sundbyholm och tävlade. Och så hade jag lite så jag kände att jag var tvungen att testa något nytt bett, för jag hade fastnat lite och han hade varit hos tandläkaren. Då var ju det bettet inte så bra som de hade ridit på tidigare. Och då tipsade Stina Lilja om just Fagerbett och då gick jag in på er hemsida och då hade ni en sida där man kunde gå in och beskriva hur ens häst är.
Ja.
Och då gav ni förslag på massa olika bett. Så då köpte jag ett bett.
Kul!
Ja.
Och funkade det bra?
Ja, det är det vi fortfarande är dressyr på. Det är det som sitter på dressyrkänset.
Ah.
Jag kommer inte ihåg vad det heter, tyvärr. Det är så mycket som
det är. Ja, det är många namn. Det är knappt så många.
Det är ett vanligt tredelat med en rulle i mitten. Mm.
Rulle i mitten. Titan?
Ja, det kan det kanske vara.
Sally kanske?
Ja, Sally är
Bianca,
ja. Sally känner jag igen.
Ja. Mm.
Fint. Så det kör vi på fortfarande. Mm. Och så är det så smidigt med den här hästen som galopperar åt rätt håll på sidan.
Exakt, på höger sida.
Du tänker framåt. Ja. Rebecka kommer i stallet och hon bara, nu har jag lärt mig. För det är inte helt lätt att se just på det bettet åt vilket håll som är rätt håll.
Nej.
Det bettet, vissa bett är ju givet åt vilket håll de ska sitta.
Mm.
Och vissa är inte lika självklart och vissa är ju dessutom vändbara.
Exakt.
Så att, men nu är det bara så här, hästen ska galoppera i färdriktningen.
Det stegrar lite kanske, men den är framåt i alla fall. Ja, men det är bra. Mm.
Hur kommer det sig att du hamnade i bettdjungeln?
Bra fråga. Ja, jag hade en egen häst som var väldigt känslig. Och tillsammans med då min veterinär och tandläkare insåg att han behöver ett bett i 9,5. Och skulle jag då hitta det till hans lilla Denisas häst.
Alltså inte det är jag skulle precis säga, ja. Det är jättesnittet.
Det är väldigt litet. Och jag hittar ju ingenting på marknaden i den storleken och i den typen jag vill ha. Och som produktnörd som man är och älskar och produktutveckla så börjar jag tänka liksom, varför gör jag inte någonting eget? Och ja, gjorde en liksom, och började också tänka på vinklarna hur du la hästens mun. Och enligt mig så den vinkeln som fanns då tillgå, utan att nämna märken, går lite felvänt. Eller de är, när man sätter in dem i hästens mun så funkar det. Men när du väl har hästen i en form där du vill ha den när du rider så blir det liksom fel. Då ger det tryck på fel ställen helt enkelt. Så jag vill ju ha, dessutom vara mittdelen och så pass långa som de slipper sidan och gummen på hästen. Framförallt om du tar lite tygeltag så blir det ju alltså små, även små hjälper gör ju rörlighet och bettet i munnen på hästen och då blir det att det slår på sidan av gummen och då vill jag hitta något som hade extremt kort mittdel och var inte mer än 10-12 mm tjockt och då 9,5 och det gick ju inte. Så då bestämde jag mig för att rita upp det själv. Ett bett som jag tyckte kunde fungera. Och,
hade du gjort någon forskning då? Eller hur visste du, eller hade du så pass bra kunskap om hästens mun?
Då, jag vet inte då pratade jag mycket med min egen veterinär och sen också liksom vad jag själv tyckte.
Ja.
Att, hur logiskt sättet skulle se ut och hur det skulle vinkla sig när, liksom, ja, när och var trycket då skulle ligga. Och, tungan är alltid högre placerad än lanorna i hästens mun. Tungan är alltid lite placerad högre än lanorna i hästens mun. Mm. För det går ju lite grann i den, lite uppåt där. Så att ett vanligt, vad ska man säga, ett rakt tredelat bett utan böj ger ju alltid lite mer konstant tryck över tungan. Och vad jag kom fram till då är att min häst verkar vara lite tungkänslig. Och då behöver jag en liten böj över tungan för att den liksom ska våga komma fram lite mer. För tungan är en muskel och ger man konstant tryck på den så blir det lite grann att de reagerar olika. Så jag ville testa detta och se lite grann hur det skulle te sig. Och många tungfrihetsbett som man då kallar det har ju en böj som går framåt istället över tungan. Men jag vill ju ha den över tungan, inte framåt på tungan.
Utan att ändå går det i gommen ju.
Precis. Och då vill man ha man får inte ha för hög port och den får inte vara för bred. Och den skulle liksom, ja, det är helt enkelt en... Jag hade en bild i huvudet och jag ritade ner den. Kaddade den, skickade den till en tillverkare. Jag hittade då och bestämde för att jag vill ha... Jag började läsa på material och kom fram till att jag vill ha titan. Och då fanns
varför
det bara
det?
Ett... Vad sa du?
Varför just titan?
Titan är ett väldigt lätt material, väldigt starkt material och är smaklöst för hästen. Så de har väldigt lätt för att ta sig till det. Och det är egentligen det materialet du har typ du kan operera in i kroppen utan att det stöter bort det. Och tyckte det var väldigt som ett... Perfekt material jag vill ha till min häst.
Ja.
Och jag kan säga att det här bettet kostar mig ganska mycket att tillverka. Men jag kände att jag ville testa.
Ja.
Och så jag gjorde då det här bettet i 9,5 och tog hem det. Och det tog flera månader. Och,
vad kostar det ett bett?
Det bettet kostade nog mig 12 000 kronor. Jag,
wow!
Första är ju verkligen...
Det
är,
ja. Och då visste jag inte ens att jag skulle göra en business av det. Och det så jag vet inte
ens då var. Är man ju besatt på riktigt.
Ja, men jag tror också
det. Är härligt ju.
Ja, alltså, jag hade bestämt den här produkten.
Alltså, då är man
lördag.
Och jag kan säga då... Ja, jag hade ju en vanlig lön och liksom inte... Men, ja, det blir
också typiskt hästmänniskor. Är det inte lite det?
Vad sa du?
Det är lite typiskt oss hästmänniskor. Ja. Det känns som att vi skulle kunna göra vad som helst för våra hästar.
Gud, ja.
Men skulle du behöva specialbeställa ett par skor till dig själv? För 10 000 kronor? Det hade
jag lever gärna på nudlar och sånt. Min häst ska ha den bästa salen och bästa utrustningen. Ja, men så hem det här bettet och fick hem det. Och ja, han ville knappt få det innan jag liksom stack ut och hästen skulle provrida det. Och jag var ju... fick in det i hästens mun, det låg precis som jag hade tänkt mig. Fördelen då med att jag kunde kadda är att jag också kunde printa ut en plastkopia själv hemma, så jag kunde ju se liksom hur det, innan jag liksom producerade.
För kaddritning som du pratar om, att du när du gör en kaddritning, det är att du kan göra en 3D-ritning som man kan vrida och vända och titta på.
Ja, precis.
Mm. Så man kan när man ritar hus eller inrednings, exakt. Så ska jag göra ett köksinrednings.
Så då gjorde du en plastprototyp och så testade du den i hästens mun så att den...
Ja, precis. Då hade jag en sån liten maskin som printade ut 15x15, så då printade ut den här lilla munddelen.
En liten 3D-printer.
Ja, precis. Som jag satte in och så, ja men det blir ju jättebra att prata liksom, och skicka lite bilder till min veterinär och vi snackar lite om det. Ja, men det är spännande. Men så fick jag faktiskt en riktigt bra känsla redan första ridpasset och kände liksom att oj då, det här var ju lite spännande. Och började liksom, då fanns det bara ett märke som gjorde titanbett. Och de var väldigt tjocka och klumpiga och liksom inte alls vad jag var ute efter. Så att då började jag liksom diskutera lite med min sambo liksom och så här, och han sa, detta kanske är det liksom du ska köra vidare på. Nej, det är bara...
Vad har du jobbat med innan?
Jag ska säga, hur gammal är du? Ja. Alltså,
det är ett stort steg att starta ett sånt här.
Ja, nu är jag 31. Då var jag väl... Jag startade i företaget 2018, men jag började redan med det för 5 år sedan då med... Ja, bettnörd har jag alltid varit, men började liksom göra egna då för 5 år sedan. Och sen... ja, förlåt, vad var frågan?
Jag kan du ingenting. Alltså, jag har jobbat med innan.
Ja, jag var ju produktutvecklare på ett annat företag inom hästvärlden. Och det la ju... Ja, Nyköping. Och, så det var ju pendling varje vecka. Och då fick jag inte riktigt ihop det med familjen och så här. Så då bestämde jag helt enkelt att jag ville köra mitt eget och utan behöva känna mig begränsad, göra det jag tror på och det jag vill. Så då var det ju att jag, då var det ju starta eget. Liksom.
Och det är det du gör nu till 100%?
100%, ja. Så att jag startade Fagot 2018 lite grann liksom att ja, alltså ambitioner har jag ju såklart med det, men tanken var ju bara att ta fram bett med filosofi som jag tror på och så liksom som fungerade. Och sen har det ju bara gått på ryktesväg.
För jag är lite växt. Den här old school-personen i det här sammanhanget. Mm. Jag hade ju min första häst 83. Mm. Det var ett tag sedan. 83, 84, 85, där någonstans. Mm. 85, ja, skitsamma. Länge sedan. Och då fanns det egentligen bara tvådelade tjockt bett eller smalt bett. Mm. Lite så. Och det ser man ju nästan aldrig nu. Jag ser nästan aldrig tvådelade bett längre. Och jag red aldrig på kandar eller, alltså det fanns hackamore, det var inte aktuellt, det var knappt någon som hade, utan det var de där de vilda hästarna fick tredelade bett kanske, fast det var också lite special, men annars var de här ganska tjocka klumpiga som man tyckte var snälla för munnen, som, men som jag nu då har förstått inte alls egentligen är så himla sköna, för att de kanske är så att de inte kan få igen munnen ordentligt.
Alltså vissa hästar trivs ju på det också. Problemet är bara att du måste ju sitta rätt, det får inte vara för långt. Sen är det så att oftast lite tjocka eller tyngre bett ger ju väldigt, alltså kan ge mycket stöd fram till handen om det nu får plats i hästens mun för det första. Men de flesta hästar idag är ju väldigt känsliga. Alltså det har ju hänt jättemycket de senaste 50 åren bara. Så att man vill ju ha den palatten och ska lyssna snabbt och man vill ha den här responsen, och nu sitter ju såklart inte allting i betten, men rätt utrustning gör så otroligt stor skillnad.
Och det är också härligt, forskningen går ju framåt.
Exakt.
Alltså, så man måste ju ändå också följa med lite med vissa saker, är kanske jättebra som det alltid har varit, men jag tänker att man måste ju ändå också se hur forskningen går.
Och nu, också, ja, och nu är ju djungeln så mycket större, det finns ju så otroligt mycket.
Exakt.
Jag har en dotter som är 12 och fyller 13 i sommar. Och så var det nu här i julas, tror jag, kom in i hennes rum och så satt hon med datorn och skrivblock, hon hade ritat och skrivit och sida upp och sida ner. Så jag bara, vad gör du för någonting? Och så tittade hon upp och bara, jag studerar bett. Då satt hon och googlade och ritade och verkligen så här, studerade bett och höll på. Och hon är så himla nyfiken, hon vill testa massa, hon vill testa andra bett och se, hon vill hitta det där perfekta ultimata bettet till sin.
Gud, vad roligt att höra. Ja.
Och då hoppade hon, då ville hon testa ett, jag vet inte ens vad det är, hon ville testa ett Bauscherbett. Och jag bara, jag provar, för det var en i stallet som hade ett lagom, så jag sa, testa. Men så testade hon rida på det, hon gillade det inte alls. För att hon, och just så här, hon sa att det kändes som att hon fick, liksom, hon kom bara fram till handen, men hon kom inte hela vägen igenom till hästen, tror hon beskrev det som. Och det kan ju göra så jäkla mycket. Tänker på vad man har för bett och hur det funkar till hästen.
Och där är det också jättestor skillnad att sidostycket gör en del och munddelen gör en del. Så att många säger ju typ så här, men jag har testat ett Bauscherbett eller jag har testat ett Kimbo och det funkar inte. Vad är det för munddel? det kommer, ibland kommer man inte se ihåg det.
Vad är Bauchebett om du förklarar för mig?
Bauchebett är som att man ska säga en fast ring som har en liten ögla upp till där man sätter sidostycket. Så det ger ju väldigt mycket stöd och kan upplevas ganska stumt eftersom du har allting sitter väldigt stabilt och fast vid sidan. Och jag vet om att det snackas lite grann om det är lite med hävstång och sånt. Jag säger att det inte ger hävstångseffekt. Minimalt så det räknas inte ens. För det ger väldigt mycket stabilitet och gör att mundelen ligger väldigt stadigt i munnen. Så att hon upplever att det blir väldigt mycket stöd och att liksom hästen kommer fram men att det sen liksom kanske inte riktigt gick att få med sig hästen med bogarna och liknande.
Ja, det var kanske så.
Ja. Men sen också lägger man på en annan mundel så kanske det känns mycket bättre. Och det är jättebra bättre alltså sidodel att variera med.
Ja.
Vi har gjort en egen variant på Bauscher där vi har satt ett fast sidostycke i nacken så du får fortfarande hålla stabiliteten och sen satt en lösring på utsidan som gör att du får fortfarande rörligheten så det blir liksom lite mjukare känsla än ett fast sidobauscher, liksom, ett vanligt Bauscher. Och det kallar vi loose Bauscher. Och det får du även, eftersom du får ut, försöka förklara det på ett enkelt sätt, när du får ut ringen lite grann på mungipan så får du också trycket lite längre fram. Så det blir inte bara bakåt, så att jag får ju nästan göra någon film för att visa detta. Men, och du får det också upp hästen lättare från bogarna.
Ja.
Så det blir inte att den blir hängande fast på samma sätt. Och du
upplever man också att ledande tygeltag blir lättare om man har lösa ringar än fasta ringar, eller?
Både och. Det är också mycket stor del vad du har för mundel på det.
Ja.
Men generellt, ja. Alltså, lösa ringar glider ju mer med tygeltaget.
Exakt.
Så det blir ju lite mer...
Tygeltagen blir lite längre då nästan, eller?
Ja, både och. Alltså, oftast det blir lite mer den här aha-effekten. Så när den glider, så, för du vet ju exakt hur mycket den glider. Och när du tar den, där händer någonting.
Ja.
Och då får man hästen lite mer palaten. Medan fasta ringar ligger ju andestabilt, det är stilla. Så när du tar så är det, där händer någonting. Alltså, hästen vet lite mer vad den ska förvänta sig. Men lägger du på en mundel som till exempel har rull i mitten eller mer delningar, då blir det mer rörlighet igen och du är tillbaka där att nu vet jag inte riktigt när liksom, de är lite mer på alerten. Så att desto mer delningar, desto mer rörlighet du får både sidostycket och mundelen, desto mer håller du hästen på alerten. Vilket då en häst som kanske behöver mer stöd, liksom inte riktigt vågar söka fram, de behöver ju kanske mindre delningar, mer fasthet på sidostycket, typ fasta ringar, kanske smak för att våga så, suga fast lite mer, så att de liksom vågar sig fram till bettet mer. Och sen också om hästen är tungkänslig, har man då ett rakbett som trycker mycket på tungan så får du en häst som kanske den vågar sig fram men det blir att den suger sig fast lite för mycket för att den får det här konstanta trycket av tungan vilket tycker obehagligt och då blir den bara låst istället.
Men när ni säger att ni har smak på bettet, vad betyder, är det liksom äppelbett då eller vad?
Vi har sötmalmsbett som är då, som man även säger, sweet iron på engelska. Och det är liksom ett hölje man lägger på rostfritt stål för att liksom ge smaket bättre, för att dölja smaken av rostfritt då, som oftast är en lite bäsk smak som hästar kan backa undan ifrån. Så lägger man på det här höljet så blir det som en, alltså, så den oxiderar lite, alltså rostar. Vilket hästarna uppskattar och gillar. Det låter jättekonstigt. Så att sötmalmsbett ska faktiskt rosta på den här blåa biten i mitten. Våra sötmalmsbett är ju blåa och gråa för att vi är så komplicerade. Det är någonting som jag kanske skulle lära nu efter. Men så att den biten på bettet ska liksom oxidera då och det ger ju mer smak. Så den kommer att bli brungrå med tiden. Så att man får ju vara lite försiktig där så man inte liksom desto mer... väder och vind och vatten den utsätts för så snabbare rostar det.
Ja. Och det ska den göra? Eller?
Det ska det göra, ja. Och detta försöker vi vara jättetydliga med. Men har man inte liksom haft ett sötmansbett innan så kan man ju tycka det är jättekonstigt.
Ja.
Och man kan enkelt rengöra det bara precis med en trasa efter man har ridit, hänga upp det så det inte ligger i vatten. För då försvinner ju sötmalmen och då försvinner ju den goda smaken. Men det går ju absolut fortfarande att använda. Så det... Och tycker man att det liksom, man har glömt bort det och hängt och det blivit liksom rostfläckar på det så att det nästan blir lite skrovligt, då kan man lägga det till exempel i Coca-Cola för det har fosfor i sig, så det drar bort rosten, så blir det lite lenare och finare igen. Men man ska tänka på varje gång man gör det så försvinner det lite grann mot sötman. Så desto mer det oxiderat, desto mer det rostat, desto godare smakar det.
Så om man har ridit och torkar av bettet, eller liksom sköljer bettet och sen torkar av det direkt efter, då håller det jättelänge?
Ja, ja, det är bara att hänga upp det. Så att det då håller, håller
men så man jättebra. Har inte 100 ridpass på ett sötmalmsbett innan sötmalmen är borta? Liksom.
Nej, alltså det, och även om det liksom är grått och ser nästan ut som har funnits, så sitter fortfarande mycket smak kvar. Ja. Så att ett sånt bett håller i flera, flera år. Och även
har,
om
du, försvinner... har vi såna?
Ja, jag tror att det är sötmalm på det tredelade jag köpte av er.
För men det är liksom det lite blått Julia du har
på sidorna.
Ja.
Och en kopparrulle i mitten.
Ja, fast vi har blåa titanbett också.
Aha.
Ja, jag vet. Det går hela vägen ut. Så har du blått hela vägen ut på sidan, även där hästen och loggan och det sitter, så är det titan.
Okej, jag ska se om jag är snabb här på.
Och det oxiderar inte.
Varför har man lilla rullen? Vad är den bra för?
Lilla rullen är ju för att skapa någonting rörligt, för hästen ska ha någonting att pilla på, för att just inte få bort lite grann av stumheten.
Ja. Ja, och det vi pratar om, alltså, när du har tredelat bett på den mittendelen, så är det en liten rulle som ligger runt mittendelen, så
precis,
som är rörlig då.
Mm. Och det är ju för att de ska liksom inte riktigt kunna suga sig fast lika enkelt och ha någonting att pilla på. Och, ja.
Om man har då, som vi har, en pony som är, hon är pigg och snäll, men sen så ibland hon blir lite för, ibland när hon kommer på tävling. Nu senaste tävlingen så taggade hon aldrig till, men hon kan också tagga till. Eller på träning också, hon kan dra iväg ibland och liksom tycka att livet är toppen. Och då har väl Nicky upplevt att så här, det hade varit, hon vill inte att, hon vill absolut inte att skarpet. Hon är livet, hon vill aldrig vara hård i handen, hon vill aldrig ta hårt i hästens mun. Hon vill inte att skarpet, men om man har lite skarpare eller lite mer, får lite mer bett. Vad skulle du rekommendera då? Hon har helt vanligt tredelat nu.
Helt vanligt tredelat med fasta lösaringar. Lösaringar. Vet du vad det är för material på bettet?
Nej.
Silver?
Det är svart, tror jag.
Svart.
Okej. Okay.
Alltså, det man kan testa... Hur har hon någon tendens att slå med huvudet?
Nej.
Hon tar, eller hon lyssnar bra ändå, bara att hon blir lite tung i handen.
Nej, hon är absolut inte tung i handen. Nej, det är att hon kan få så här fnatt, att hon sticker iväg lite, att hon tycker att det är kul.
Hur gör hon då? Släpper hon kontakten med bettet och hamnar bakom?
Nej. Det ska jag inte säga.
Hon gör inte det?
Nej.
Utan hon, det är liksom... att hon lyssnar inte. Hon bara drar, ja, hon sin repa liksom. Ja, hon Nicky kan dra lite i henne, eller försöka få stopp. Och
hon kan dra lite sken av långsidan. Det är inte hela världen. Det betyder, hon drar någon sken och hon får lägga någon volt för att få stopp på henne.
Exakt.
Men på tävlingar vill man inte behöva lägga en volt. Då vill man kunna och så styra upp på hindret.
Precis.
Så kunna bara så här få ta tag i henne lite bättre.
Ja, alltså man kan ju antingen till exempel ha ett... Man kan ha en vanlig tredelad mundel, för det funkar ändå bra för er, och sen så kan man lägga på typ kimballhook, eller ja, precis, för att då kan du liksom lägga på lite hävstång för att lättare få tillbaka när hon blir stark, för att inte behöva lägga den här volten och liksom inte behöva ta i. För jag tycker personligen det är snällare att behöva säga till lite en gång än att hålla på och dra hela tiden, för det är ju lätt att hamna i det dragläget när hästen...
Ja, jag har ett sånt från er som är helt grått.
Ja, och sen så
exakt, så är det ju liksom en ring och så är det de här i ringen. Så man kan ju sätta det lite skarpare och så kan man ha det som nästan ett vanligt transport också.
Exakt, ja. Så man kan ju ta bort hävstången helt om man vill.
Exakt.
Och sen lite grann hon känns för dagen.
Och kan så man kan bara... man ha en kedja bakom.
Ja, eller det måste man ha på dem.
Ja.
Kimberlucken, för då fördelar det trycket på nacken också. Så att allting hamnar i munnen. Och många hästar trivs väldigt bra på det. När inte allting hamnar i munnen. Så vissa hästar trivs bra på hävstångsbett med kedja än jämfört med transport.
Så att hävstångsbett med kedja låter så...
Det låter ju starkt,
det låter
och lite
starkt,
hårt.
Det låter tufft.
Det är ju starkare, för du får som sagt en hävstångseffekt på det. Mm. Men är man, ja, alltså, det är också det. Den som rider måste ju kunna behärska det. Mm. Men ett tränsbett där man sitter och drar kan ju också ge väldigt stora skador.
Så sitter ju inte och drar. Nej.
Nej, men
vi
liksom
kör på med det vanliga. Vi tar det och gummibettet varierar.
Gummibett är också, ger ju väldigt mycket stöd fram till handen. Ja. Så är det rakt utan delning så får du väldigt mycket stöd.
Ja.
Så det blir lite grann, kan bli lite grann som ett cykelstyre.
Ja.
Så det du kan testa egentligen bara att du kanske du byter till vanligt tränsbett, men att du kanske lägger på tar titan istället som är lite kvickare i kontakten. Och sen har du till exempel Carl som har en liten böj över tungan med platta på, så får du inte det här konstanta trycket över tungan heller. Så får du lite kvickare känsla, så får du tillbaka.
Du ser.
Ja, det finns ju massor. Vi har också fått så himla mycket. Vi börjar med någon lyssnarfråga och så kommer vi spån. Jag vill också veta allt om alla mina hästar och unghästar och sånt.
Jag tror att den som har fått flest lyssnarfrågor av alla på Instagram är du.
Kul. Ja,
och på den här korta tiden. Jag lade ut igår kväll.
Ja, och det då har vi ändå haft ganska många duktiga ryttare och tränare med. Men det är en bett, alltså folk går igång. Det är kul.
Ja. Det är jätteroligt. Men vi börjar här. Isabel, vilket bett rekommenderas till en häst som lätt blir tung och lägger sig i handen?
Jag hade ju börjat veta vad man använder sedan tidigare.
Ja.
Men om vi då generaliserar och säger att det är vanligt tredelat bett med lasaringar, så kan man ju testa det här med liksom, till exempel Sally. Så du får lite grann tungfrihet, vilket gör att du får lite mer frihet för tungan. Du blir lite mer aha-effekt om du till exempel har då titan och en rull i mitten för att det ska hända lite mer. Och då får du kvickare respons, du får upp dem lite lättare. Man kan även testa att lägga på vår baby fulmer som vi kallar det. Så du får ut ringen lite grann på sidan så du får trycket lite annorlunda än vad de har idag helt enkelt. Så att något Sally baby fulmer hade jag kunnat tänka mig.
Ja, och där vill man ha rakt bett i hästens mun?
Rakt bett brukar vi rekommendera när du vill ha mycket stöd. Ah, att hästen ska söka mycket kontakt.
Ah.
Och sen lite grann hur de är. Är de väldigt stela i sidorna redan och är svåra att få med så kan man inte rakt bett att föra. Då kanske bättre med ett bett med låsning så då fortfarande har stabiliteten men ändå behåller lite av flexibiliteten fortfarande.
Ja. Ah.
Vi har fått det här från flera olika lyssnare som en som skriver, är det vanligt att folk har för långa bett? Jag tycker ofta det ser ut som att de är för långa och här är någon som säger storlek på bett. Jag har hört av tandläkare att man ofta ska korta bett än man tror. Är det så att man ska ha lite kortare än vad man tror att många har för långa?
Det där är ju jättemycket. Alltså, den frågan får vi jätteofta på mässor och så. Och ja, förr skulle jag vilja säga att det var väldigt vanligt med för långa bett. Idag i Sverige är vi väldigt duktiga med att ha, det finns ju fortfarande såklart åt båda hållen, vissa timmar för små bett, men jag tycker inte vi ser det så ofta längre att de är för långa. De ska ligga an och de får heller inte trycka in mot kindtänderna. Liksom, men de måste, och sen är det lite grann hur köttig hästen är i mungiporna. Har de väldigt mycket skinn och liknande så blir de ju lättare lite klämda. Så det måste finnas yta till det också. Men de ska ligga an. Ja.
Men ska de ligga an så att om bettet ligger i mungipan på hästen och om man har lösa ringar, blir det inte rätt då att mungipan liksom nyps i hålet?
Det är det det blir. Och det där är liksom en fin... man vill liksom ha... Man vill ju att den ska ligga an, men det får ju också finnas, det måste ju finnas lite yta så att de inte kläms. Och där är det också stor, är de lite köttigare, har lite mer skinn, så nyps de oftast lite lättare. Och då får man hellre ha någon millimeter extra på sidan. Och sen har vi till exempel sån här betttejp man kan linda in på sidan så man drar ut lite grann, eller bettringar.
Ja.
Och lägger på så att de får... så att de inte kläms så lätt.
Finns det något sätt som hästen brukar reagera på om den blir nypt? Att den rycker med huvudet? Eller?
Ja, precis. De rycker med huvudet. Den blir liksom lite rädd nästan. Och det kan till och med se att de slutar gå framåt. Så att,
och då kan det vara tips att testa lite bett-tejp? Eller
ja, precis. Eller gå över till en annan sidodel om hästen lätt blir nypt.
Och era babyfumler, heter de så?
Babyfumler,
ja. Är det då när det är liksom två... Jag vet inte, men det är som två stänger på varsin sida av mungipan och sen sitter bettringen utanför dem.
Precis.
Det känns ju genialt.
Varför har man det?
För att det inte ska bli det här nypet, eller?
Ja, alltså jag brukar säga baby fulmer är ju vårt eget hittepå. Det finns ju så här långa parestänger och vi har gjort dem kortare lite grann för att det ska vara lite mer stilrent också. Så det är som en fast ring och lös ring i ett. Så du får de här parestängarna blir ju väldigt tydlig inramning för hästen, precis som fasta ringar.
Men det kan inte åka liksom från sida till sida på samma sätt.
Och de ska ju verkligen ligga precis an.
Ja.
Och sen har du den lösa ringen på utsidan istället. Så du har den här lösa, flexibla, härliga känslan. Och du får ner trycket lite grann också. Så att en häst som gärna faller lite lätt på bogarna och blir stum får du upp lättare. Så att ja, jag älskar ju baby fulmer. Och
jag är så sugen på att testa det. Det känns ju genialiskt.
Ja, men det är faktiskt en väldigt bra lösning för många.
Ja.
Apropå baby, den fråga som jag tänker mig att du också är nyfiken på att få svar på. Det är Ninja som undrar vad ska man ha för bett till unghäst? Vad är några unghästar nu?
Ja, nu, det har varit några stycken.
Om vi säger första bett så brukar vi rekommendera bett som heter John, alternativt Gustav.
Och vad är det med dem,
John är ett vanligt tredelat bett, fast med mjuka kopplingar. Alltså där man sätter ihop de olika delarna, de kopplingarna där är liksom jämntjocka längs hela bettet. Så den här lilla knoppen där sticker liksom inte ut i obehag, utan väldigt mjukt och fint, men det har ändå delningar. Jag brukar säga att jag tycker hellre att man ska börja med ett delat bett från början så hästen lär sig rörligheten i munnen än att man börjar med ett rakt bett, för då tycker hästen ofta att det är väldigt obehagligt sen kanske gå över till tredelat i början. Just att, och sen vill man ju gärna att de ska förstå lite grann det här med styrningen och höger och vänster. Och vi brukar också rekommendera att börja med antingen fasta lösa eller babyformer. Babyformer är min personliga favorit, för då får du det här, du får inramningen, du får lite flexibilitet utan någon nyprisk och så här. Och John har ju också både sötmalm och koppar, vilket ger mycket smak, så du får ju fram dem lätt i bettet.
Men du, om man ska säga, om man inte pratar om modellerna specifikt utan så man så här, rent generellt bara ett bett till unghäst, vad är viktigt att det har? Är det att det är följsamt då?
Ja, följsamt, mjukt. Ja. Sen, ja. Alltså,
man vill ju att hästarna ska få en positiv första.
Precis. Och sen är det, jag hade inte sagt med låsning till exempel. För då lär de sig lite grann det här med att det låser sig.
Kan jag lägga mig här? Liksom?
Jag kan lägga mig här, ja, det, precis. Och där är det ju många, vi säger ju att det är lite olika vad man säger, men vi säger ju att låsning ger mer stabilitet. De vågar sig lite mer framåt i bettet, medan jag vet att andra kanske märken säger att med låsning är väldigt skarpt och det är, liksom, det är bra liksom. Broms har jag också hört till och med någon gång. Vi håller inte riktigt med. Så det är olika filosofier helt enkelt. Och sen beror det också på häst. Vi måste ju alltid veta ganska mycket i bakgrunden liksom, till hästen och om hästen och ryttaren för att liksom, kunna hjälpa dem rätt. Desto mer vi vet, desto lättare blir det för oss att hitta rätt.
Ja, för jag har två också ganska olika unghästar. Den ena har varit väldigt, inte rädd för bettet, men hon har ändå, när vi har jobbat henne från marken med bett, då har hon varit liksom att hon går fint fram till munnen och sen så om man har haft någon inspänning eller har haft henne i töm, om man har tömkört och så kanske man leder lite till höger, då får hon liksom panik och slår upp huvudet och blir lite så här rädd. Så vi har ju upplevt att hon har lite, ja, men känns lite rädd för bettet. Så det henne har man ju verkligen velat att hon ska våga suga tag i bettet och liksom ta stöd och lita på det. För också, man vill ju inte sitta på ryggen när de blir rädda. Liksom.
Nej.
Så där har vi jobbat mycket. Och där tror jag vi satte på henne ett läderbett då. För det hörde jag att det var någon som sa att de har gjort på sina unghästar som just inte har vågat ta stöd på ett vanligt metallbett. Vad skulle du säga?
Jo, men det är mjukare, det är lättare, det ger också lite specifik smak så de kan suga sig fast lite lättare på det. Så det tror jag absolut. Och sen kan det ju vara så att, nu kanske inte jag ska rekommendera att man ska pilla för mycket hästens mun, men om man stoppar in tummarna vid sidan på det finns en håla där på sidorna vid munniporna liksom, där bettet ska ligga. Så kan man ofta känna på lanorna om de är spetsiga eller om de är lite avrundade. Är det en häst med väldigt spetsiga lanor så kommer de alltid vara lite känsligare. För det, ja, ni kan själv tänka metall mot liksom, en liten spetsig yta ger ju liksom en så jätteskön skön känsla för hästen. Så att det kan också bara veta om man har en häst
det
som har...
Jag
vet inte om jag ska rekommendera det så här. Men be ens veterinär kanske känna på det i så fall. Men att man liksom...
Jag tror att jag har så pass bra koll så att jag kan öppna mungipan och känna efter. Men har man inte egna hästar och är bra på det, då kan man ju be någon om hjälp.
Liksom. Ja, precis. Och sen vad det är för häst. Men, och sen kan man också känna om det är liksom någon gammal broskbildning där. Eller, och det är också bra att veta att typ, man köper en häst och, för att veta liksom, vad har den varit med om lite tidigare. Det är tyvärr ganska ofta man känner liksom, på hästar att det kan vara en liten, liksom, liten broskbildning eller ojämnhet på lanorna. Liksom, och då har de oftast haft lite för skarpa bett för länge. Kanske till och med någon kedja i munnen som har liksom orsakat det, och det
hoppas jag inte att min treåring har haft.
I Sverige är det inte lika.
Men att man vill ha de här lite mjukare, snällare eller vad man ska säga, bättre när de är små på unghästarna. Men vill man inte fortsätta så? Vill man inte ha, är inte det man eftersträvar alltid?
Jo, absolut. Att alltså, snälla bett är väl liksom egentligen det hästen föredrar. Och alltså, vi vill
kanske
absolut...
Det finns dumma bett, men alltså att
jo, det finns det faktiskt verkligen. Men alltså, jag förstår vad du menar. Jo, absolut. Men variation är också A och O. Och det låter som en säljpitch, men det är ju verkligen att liksom, vi pratar jättemycket om trycket och lägga trycket på samma ställe hela tiden. Jag brukar jämföra lite grann som att det blir till sist, trycker du hela tiden och det rör ju sig, så det är inte att det ligger stilla som en... Ja, någonting, utan det är liksom, och det är känsliga ytor vi pratar om. Så att, tänk själv om du går med någon handväska som hela tiden med något lite ojämnt i som slår hela tiden mot benet, då blir det sist lite blåmarka där. Och för att undvika det så vill du ju byta innan hästen får ett obehag på det. Och det här till exempel vanliga tredelar och sånt, det ger ju ett ganska snällt tryck i munnen. Så då, och sen lite grann vad hästen är van vid. Så att, där har vi också märkt att vissa byter i bett och får en fantastisk känsla. Och så fortsätter de rida på det. Men då har de gått från någonting de är totalt, alltså helt annorlunda form, och det trycker på nya ställen och hästen tycker, åh vad skönt att avlasta det här, men istället kommer ju det, alltså vi pratar ju konstanta trycket liksom.
Skapar det nytt tryck någon annanstans.
Precis, och det blir ju funka.
Ska man variera mellan då tycker du?
2-3 bett i alla fall, och sen lite grann beroende på häst och häst, men en gång i veckan hade jag nog, beroende på hur mycket du rider, bytat bett faktiskt, för att i alla fall i början när du byter till nytt bett, för att hästen inte ska liksom få den här kan hända obehagskänslan, och se lite grann vad de har för typ av lanor och hur känsliga de är, kanske till och med varannat ridpass i början, för att liksom, och då är det tråkigt för du har någonting som funkar fantastiskt, sen behöver vi gå tillbaka till något mindre fantastiskt, är ju inte jätteroligt. Mm. Men risken är annars att kanske om allt från 2 veckor till 2 månader senare så kommer det här bettet liksom att den kanske till och med kommer rata det. Och då kommer det ta kanske flera månader innan du kan stoppa in det igen. Men sälj inte det, utan behåll det. Ta, om det nu har funkat så bra ett tag, ge det lite tid och sen kommer det funka lika bra igen om några månader. Men det är ju oftast det att variation är liksom A och O, speciellt om man vill liksom hålla den här lite grann alerta känslan, en häst som gärna liksom, ah, nu vet jag att det här funkar, nu lägger jag mig på det också. Och sen behöver betsla upp liksom, istället för att bara byta till någonting annat. Ha kanske ett lite mindre trevligt ridpass några gånger bara för att liksom kunna behålla den här känslan.
Vilket bett skulle du aldrig rida på själv?
Jag tror det heter segundubett eller något liknande. Det är ett alltså det är tredelat bett med en väldigt lång mittdel som går väldigt högt. Där den garanterat slår upp i gummen. Och jag vet att det är vissa bett som är liksom utformade på att göra på det sättet, men det går mot vår filosofi. Och sen så är den här de här kopplingarna ligger liksom precis på sidan på tungan och både skär in och lägger sig väldigt dumt på lanorna. Det skulle jag inte sätta i någon häst.
Nej, man ser ju vissa bett som har väldigt så här skarp tungfrihet. Mm. Det ser ju lite lustigt ut. Och man kan inte, alltså när man står och håller i bettet och tänker man så här, hur ska det här passa i hästens mun när det ser ut så?
Jag tänker man att det viker sig framåt eller bakåt, att det lägger
fast
sig.
Fast det är det ju inte hela tiden. Inte. Kanske när man har en tygeltag kanske det går
precis,
fram.
Precis, det där har vi också kollat jättemycket på. Hur det liksom, vad som händer när hävstången går in, eller när du, om det är ett vanligt trendspett, hur du vinklar sig i munnen när du rider. För det är ju så att det ska ge, du vill ju kunna rida med ett stöd utan att porten eller alltså att det hamnar, alltså bettdelarna lägger sig fel i hästens mun. Det är då det ska vara som mest bekvämt, alltså för hästen egentligen, för att du ska kunna få en bra ridkänsla. Och just det här med porta är ju jättestor skillnad. Vi ser ju jättemånga märken som gör samma portvinkel på ett hävstångsbett som gör på trendspett som ligger helt annorlunda. Det funkar i vissa fall och på vissa höjder. Men där är vi också inne, och just nu pratar vi väldigt mycket om kandar. Kandarstänger, hur de vinklar sig. Och det vi kom fram till, det var ju mycket det att när det finns ju kandarstänger med väldigt hög port rakt uppåt.
Exakt.
Och de är helt lite vinklade neråt. När du sätter in dem i hästens mun. Men det som händer är att när kedjan går in så är ju porten fortfarande bara halvvägs över tungan, vilket gör att den här porten gör ju att sidan av porten trycks ner på lanorna. Mm. Och då, du får inget tryck på tungan, och tungan är som sagt en muskel att klara av att hålla upp bettet, men lanorna är för känsliga för att bära upp ett bett, speciellt när du rider med stöd med hävstång på. Så då, ja, nej, jag kommer aldrig göra sådana bett av den anledningen att jag ser vad det faktiskt, och det kvittar hur fin du är i handen, du rider ju alltid med ett visst stöd, och det ger, kan ge ganska grova slitningar på lanorna liksom. Och detta är någonting vi även tagit röntgenbilder på, pratat mycket med veterinärerna om, visat liksom, det här är faktiskt vad som händer.
Ja, för jag såg på er hemsida att ni hade lagt in, stoppat in ett kandar i en mun och fotat.
Precis.
Superintressant.
Ja, det är, och också liksom för att visa. Och ja, det är ju, vi pratar ju mycket med, alltså alla de här, det är ju mycket regler av oss på bett och så här. Och vi gjorde ju ett kandarstång då som heter Sofia, som går rakt fram över tungan, vilket gör att trycket kommer ju längre fram på tungan och lyfter upp bettet lite grann för lanorna. Du får ju lite tryck på lanorna också givetvis, men som, så du får lite grann tvärtom effekt där. Sen har vi en som går även lite bakåt, men inte helt bakåt, och sen är också lite vad du har för porthöjd och så här. Så det är så himla mycket små grejer du kan ändra på för att få en helt annan känsla, och material, och det tar aldrig slut liksom. Det är, jag tycker det är jätteroligt. Men just när man kan faktiskt bevisa att detta är vad som händer och det kommer ge skador.
Det så. Känns så sjukt att vissa hästar accepterar det. Gör det inte. Mm. De är för snälla.
Sen kan det ju vara hästar som har en alltså väldigt grovtunga och behöver den friheten. Och sen har den en duktig ryttare som rider med väldigt liksom, alltså, ja, du har mest stöd i bridongen och så bara tar in häft. Och då, det kan absolut funka. I vissa fall, ja. Men kanske inte just de här riktigt höga
botten. Om man har en häst som håller på att lägga tungan över bettet eller håller på att fippla, men sen en del här hänger ut tungan, och vad som är då?
Den är svår, för där brukar vi vilja se hästen känna på det och testa lite grann. Men det kan vara så enkelt att den bara är tungkänslig. Det kan också vara att den försöker alltså skydda någon sida av lanorna genom att ta tungan där och lägga liksom som ett stöd så att trycket kommer. Kan absolut vara. Och sen är hästar bara, vissa är bara lite så här, tycker inte om att bett i munnen, tycker bara liksom att det är lekfulla. Men oftast är det ju någonting underliggande, speciellt om de gör det på en sida. Då brukar man hitta någonting.
Jag såg man häromdagen, jag kommer inte ihåg när och vem det var, du vet, man ser att de håller på. Ja. Tänker på att de håller på, hästen är upptagen med något helt annat. Ja.
Och sen får man också göra den så utan bett i munnen. Alltså tyvärr har jag inte röntgensyn, det hade varit smidigt om man inte har bett provningar. Så bara, jag ser någonting här under. Men ja, vi brukar ju känna, kolla först i hästens mun så att det är någonting. Man gör ju inte det. Alltså, man borstar alltid av hästen efteråt och kollar ben och allting, men man glömmer lite grann bort munnen. Det tycker jag är synd.
Vi hade en häst, vi köpte den som hade sår på insidan av, vad heter det, mungiporna. Mm. Ändå ganska högt upp. Alltså inte i mungipan utan på insidan ovanför mungipan. Mm. Vad beror det på att de får sår i mungiporna?
Det kan vara att ja, alltså har man använt typ ett bett med lösa eller fasta ringar så går ju, vi säger ett vanligt tredelat eller ett drag, så går det oftast uppåt. Alltså trycket kommer hela tiden uppåt. Och är de då lite, vad ska man säga, lite köttiga på insidan, antingen kan de lätt bita sig själv eller så trycker bettet in skinnet liksom mot det blir friktionsskada helt enkelt. Okay. Sen lite grann exakt var det sitter. Men det man kan testa då är typ antingen ett boucherbett, loose boucher då, som du får ner trycket lite grann mer från mungipan så det inte lägger sig precis där. Alltså bara dras bakåt utan det kommer ner också lite grann. Så att ett loose boucher med typ, eller vanlig boucher med rak mundel är egentligen i så fall brukar lösa sånt. Eller kanske till och med hävstångsbett så du får ner trycket lite grann. Ja. Inte någonting som glider uppåt med typ ett hävstångsbett med fast sidostycke, typ då ett kimballhook som du har. Ja. Och sen kan det ju vara en allergisk reaktion också. Ja. Och då är titan bra för det ger inga allergisk reaktioner till exempel.
Så det kan vara bra att testa om man har en här som ofta får sår i mungiporna. Mm. Om man tycker att man har testat ut bettet, att det sitter perfekt men de får ändå lite sår. Att då kan det vara just av allergisk reaktion.
Precis, det kan vara absolut. Men ofta så ser du lite grann, de kan även ha lite reaktioner på tungan och så också. Att de är lite röda eller svårt att se efter man har ridit kanske. För då är det gör det alltid lite påverkan. Ja. Men kolla gärna någon dag precis när du tar in hästen innan du ska rida liksom, hur den ser ut då.
För då i början då red jag lite på bettlöst och bett när jag köpte den såklart. Men då sa de också att jag skulle massera mungiporna lite så här. För att då stimulerar man och att det läker snabbare.
Mm. Sen koll, alltså,
med någon kräm eller bara med fingrarna?
Nej, men bara med fingrarna.
Tycker du man ska ha någon kräm i mungiporna eller ska man massera? Eller?
Ha, hästen blir hästen väldigt torr. Skumma lite är alltid bra. Så att de ändå, så att, alltså, just för att friktionen inte ska bli så ja, så mycket. Liksom. Det ska alltid glida lätt. Då kan det vara bra att lägga någon typ av gel som gör att det glider lättare.
Innan man rider?
Det är ju mer för man, det är inte så skönt själv. Om man vet ju om man är så fnasig om händerna.
Jag känner själv mina läppar.
Jag smörjer precis in händerna. Så jag får bara tänka på, men vad ska man smörja med då, tycker du?
Ja, vi har ju en friction-gel som vi tog fram som är, funkar lite som typ ett glidmedel. Att det, liksom, det ligger i mungipan och så glider bettet lättare. Mm. Och så har vi lagt lite morotssmak på det så, det, så de lättare tycker om det och tar bettet. Sen finns det många som kör vaselin, funkar också. Det enda är att det torkar ut.
Ja, men för det är det jag tänker. För jag tänker mer på så här, efter man har ridit, om man har borstat av och så kanske man vill smörja mungiporna. Vi har inga problem. Och det är också så här, den hästen jag tänker på, det är inga problem med hennes mungipor. Men man kanske, det kanske bara är gött att smörja in dem ändå. Eller är det bara dumt att man
alltså,
är där och bara hålla på?
Du behöver inte göra det så länge hästen skummar och de inte får liksom några, och du ser att den är lite röd eller får lätt lite så, då är det bra och smörja lite grann så att det är liksom just att du får den här glideffekten. Ja. För att alltså, ja, någonting som är någonting går mot en torr yta, det blir inte skönt för någon.
Okej, vi har en lite längre fråga här. Fagerbetten med parerstänger blir långa i hästens mun. De flesta tandläkare vill att bettet ska vara vid mungipan för att trycket på underkäken inte ska bli för stort. Nötknäppareffekten kallar hon det här. Hur resonerar ni?
Alltså, ja, jag bara tänker frågan. Alltså, det som händer är att jag förstår hur tandläkaren tänker, för vi får ju faktiskt ut ringen lite grann och då blir det ju, men trycket blir lite mer framåt. Och när du rider, alltså du får ju även upp ringen lite grann då, så trycket kommer ju lite mer fram på tungan istället, och sen beroende på vilken mundel du har. Så jag håller inte riktigt med om det faktiskt. Hade däremot du haft, alltså däremot så är ju de här typ universalringarna vi har tillsammans med parerstänger, där får du ner trycket om du lägger på det som en hävstång. Så där får du absolut mycket mer tryck på käken, eller alltså ner mot mot lanorna också. Mm. Så det är ingenting man ska rida på varje dag till exempel, eller någon okunnig ska rida på. Men våra vanliga babyfoldermer, nej. Nej. Där lägger de inte trycket på det sättet.
Och Albertina har skrivit här, hur sitter det perfekta bettet och hur vet man det? Bra fråga.
Verkligen, ja. Bra fråga.
Och också så här, hur högt ska bettet sitta? Det är väl lite i samma...
Exakt, hur man ska dra åt sidostyckena.
Ja. Precis, om vi börjar med det med sidostyckena, så är det lite grann att jag brukar känna lite grann var sidotänderna slutar. Vissa har faktiskt...
Och då alltså, känner du igenom skinnet.
Precis, alltså, så känner man på utsidan, det kan faktiskt alla göra. Ja. Så om du känner från mungipan, vill att ha väl korta små mungipar och andra har lite större, precis som vi har stora små läppar. Liksom. Och hur mycket avstånd du har där till över kindtänderna. Vissa hästar har så lite avstånd, så att man vill inte heller lägga det för högt, för då är risken att när du tar tygeltaget att det slår mot kindtänderna. Så att men sen vill man inte heller lägga det för lågt, för det är lätt att de biter mycket på det och drar upp det och håller på, och det är inte heller bra, för då kommer det på fel ställe. Så att där, ja, hur förklarar man det utan att vara på plats? Och ungefär ett finger emellan kindtänderna ner mot mungipan, fast det är också inte alltid korrekt.
Det kanske är från häst till häst också.
Förr i tiden var det två rynkor i mungipan.
Ja,
men det är gammalt.
Det är gammalt.
Det är gammalt.
Kan funka, men... ja.
Jag bara säger hur det var förut.
Jo. Och som du säger, det kanske kan funka på vissa, men det kanske inte är en måttstock vi rekommenderar.
Nej, det hade varit enkelt. Man bara kunde säga, gör så här, så blir det perfekt. Liksom. Men ta ut en bättre prova är egentligen det bästa. Men det har inte alla heller tillgång till. Eller, ja. Men... ja, ungefär ett finger emellan från kindtänderna ner till mungipan kan man väl säga generellt.
Och hur vet man då om en häst älskar bettet?
Det perfekta bettet.
Ja, hur vet jag att det här är bettet för oss?
Ja, det är om den trivs med det.
Och hur vet jag det då?
Det känner det.
Ja.
Det är rytta. Det är också väldigt intressant faktiskt, för att det brukar vi också säga till våra kunder typ på mässor och så, att när de frågar om de, ja, men vi vill ha ett nytt bett. Okej, okay, då frågar vi alltid, vad har ni haft den innan? Hur funkar det? Vad är det ni vill åt? Vilken effekt är det liksom ni vill åt? Och då berättar de i någonting, och så har de då kanske en medryttare. Men den medryttaren kanske vill ha helt annorlunda stöd i handen. Den kanske rider med mycket mer ben och är kanske lite starkare i sig själv. Och, så att vi måste alltid utgå från hur ryttaren som rider hästen vill ha liksom sin häst. Och därför också är det svårt att lyssna på mamma som vill ha någonting, sitt barn som ska ha någonting, sin pony. För att det är så mycket som missas där, och när vi står liksom med kunden så kommer man oftast på saker, just det, det är där och det är där, och då är det så himla mycket lättare att hitta rätt direkt. För
ja, och sen känns det som att handen är ju liksom A och O. Alltså, för vi alla rider ju väldigt olika, och vissa är ju lite, kanske fastnar lite i handen, vissa är väldigt lätta i handen, alltså det är, och det känns ju som att man borde ju matcha ett bett efter sin hand lika mycket som
det är
efter.
Så roligt med dig och bett, för du är också, säg till dig nu Rebecka, vad heter det, du är ju, och vi har pratat om det mycket här också i podden, men du vill ju så här, keep it simple, krångla inte till, utan så här, inga, ja, men så lite som möjligt, benskydd, sadeltrans, that's it. Men när det gäller bett där är det liksom som att dammluckorna öppnas. Ja. För du pratar alltid om bett och vill prova nya bett och vill hitta det perfekta bettet. Och det hänger, jag vet inte hur många bett i din sadelkammare. Vi stod och tittade på dem här om dagen, och Nicky bara så här, det är så många bett, jag kan inte ens börja förstå.
Ja, jag tycker att det är kul.
Vad är det med bett som gör att det blir så?
Jag vet inte, jag tycker att det är kul. Sen hamnar man ju alltid tillbaka på samma bett, tycker jag, när man har testat. Och så kanske man har ett som man säger, det här känns bra. Så hoppar man på det och så rider man dressyr på det andra eller ut. Eller men jag vet inte, jag tycker att det är kul med bett. Och jag gillar ju också utveckling. Mm. Jag tycker det är kul. Det kanske är för att min...
Det är min större utveckling och större variation där än på, säg, nu sadlar också.
Ja, men jag ska inte generalisera. Men om jag tänker på mina föräldrar, den generationen. Mm. Där känns det som att man inte är lika öppensinnad för utveckling, utan där är mer, det ska vara som det alltid har varit. Jag rider på det här tjocka tvådelade bettet och den här tråkiga sadeljorden som inte har några sår och sånt. Så kanske därför jag tycker att det är kul med. Jag gillar ju så här forskning och utveckling och när man hittar nya saker. Och
vad är det du söker nu då? Vad är det du vill hitta?
Nej, men just nu är jag nog ganska nöjd, tror jag. Mm. Unghästen har vi fått acceptera bettet, den ena som är lite känslig, och nu går hon på ett vanligt tredelat tunt bett. Den andra gick med fasta ringar först, för att hon la sig gärna lite i handen, men var lite vinglig, liksom, så här, lite som en ål att rida. Så henne kände man att man ville ha mer stabilitet när man red. Så henne rider vi också på. Nu kan vi rida på tredelat med lösa ringar. Mm. Och så varierar vi med fasta ringar. Och hon som hjälper mig rida nu när jag är skadad har också ridit på tvådelat. Och hon känns toppen på alla bett nu. Och det tänker jag är drömmen.
Skönt.
Att ha en häst som känns typ likadant på alla bett. För då kan man variera lite och det är inte så stor skillnad.
Ja, det är verkligen drömmen.
Ja. Så hon är drömmen. Ja. Och sen så har vi vår äldsta tävlingshäst som när vi köpte honom ridit på hispett. Mm. Och då sa tandläkaren att han har fått förslitningar på sina första kindtänder. Mm. Och då sa han du får inte rida på det någon mer. Och då sa jag, nähe, och hur gör jag nu? Och han är ganska stor, muskulös, lite åt det stelare hållet. Men också fantastisk och på att rida otroligt lydig, så det är inget sånt. Men att han kan känna upplevas lite att han lägger sig i handen. Liksom. Mm. Och att hans reaktioner är lite långsamma. Så det gäller att jag är väldigt liksom, effektiv eller lite snabb. Jag kan liksom inte fastna, för då är vi båda två som är klister. Liksom. Mm. Men så han har jag nog inte hittat något sånt här wow bett på än, tror jag. Han skulle kanske vara härligt att hitta något. Mm.
Det var kul att komma ut och testa och prova ut någonting till honom kanske. Det är också det, lite, det är det som är när man får rida på det och känna skillnaden liksom, när man får verkligen se liksom, vad gör det för skillnad när man är på plats.
Ja, exakt.
Det är så himla roligt att se.
Ja. För han har jag testat lite tungfrihet. För då också när jag tog bort hissbetten, då började han lägga tungan över bettet. Mm. Och det vet jag inte varför han gjorde det. Men då, så nu har jag testat lika olika, men nu gör han inte det. Så då jag provade jag med tungfrihet och då har jag inte upplevt att det är samma längre. Så jag rider lite med det nu, får vi se om det känns bra. Och sen så har jag det, Sally tror jag att det hette, hittade jag. Mm. Ja, det rider jag, så jag varierar tungfrihet och Sally.
Vad är det för sidodelar på Sally?
Lösa ringar,
ja,
har jag. Mm. Men sen har jag ju ett sånt där Kimblewick också från er. Och så har jag ett babyfulmer som är rakt med lite böj, liksom, ett grått. Och det provade jag på min andra häst som är, hon kan slå lite med huvudet och är väldigt känslig i munnen. Men kan också vara lite så här att man, det händer det liksom, typ när jag tävlar, då liksom lägger hon sig där nere med huvudet och sen så är hon bara, så går hon liksom. Ja. Och då måste man säga, hallå, kom, prr, vi kan liksom inte skena igenom den här banan.
Nej, precis.
Men annars så känns hon ändå ganska, hon är fin i munnen och känslig. Men så slår hon över där på tävlingsbanan att hon liksom borrar ner sig lite och så kör hon.
Mm. Och det är när du rider med det här som går lite böj. Är det Maria?
Ja, där kändes det som att det varit lite för liksom, vet du, stark kontakt. Att hon varit så, du vet, att det så här, tog tvärstopp typ.
Att det blev för, alltså att det blev för starkt för henne.
Exakt.
Hon har någonting som är lite mer stabil.
Ja, för att henne kan jag rida på annars på typ så här Nova Bet. Eller, ja.
Då kan man till exempel testa någonting som Gustav, som är tvådelat med den här mjuka kopplingen, som har en liten, liten böj också. Det ger ju mer stabilitet och den låser sig lite naturligt också. Ja. Och då får du fram henne lite mer och liksom ha kontakten lite mer i handen också.
Precis, för henne vill man ju, henne vill man ju ha fram näsan på lite så att hon inte... Liksom...
Jag tycker nästan det är svårare. Alltså, är hästen stark och liksom lägger sig lite i handen, då är det alltid lättare att hitta någonting. Men när de hamnar lite bakom och släpper...
Ja.
Det är nästan värre, för man vill liksom, hallå, kom fram, liksom, liksom, hur lockar man fram, liksom, man vill stå med en sockerbit. Och liksom.
Ja, exakt så är det faktiskt.
Och då måste de liksom, ja, våga ta det stödet, och får man hellre vara lite stumma än att de hamnar bakom. För då rider man ju inte med något stöd alls, så det är ingen skön känsla.
Nej, men för min förra häst, han är så, att han liksom släppte kontakten och gick gärna lite bakom hand. Och det är ju supersvårt att få fram dem till ett jämnt stöd. Och då känns det som att det är det enda man gör när man rider, det är att försöka få fram den där näsan och att han vågar ta stöd
precis
i handen. Liksom.
Vi har en lyssnare som undrar om man har ett bett som fungerar bra och hästen ser fin ut i munnen vid tandkontroll, måste man då ändå variera bett ofta?
Både ja och nej. Det beror på lite vad man rider på nu. Vi säger att ett tredelat enkelbett som den är van vid, har inga konstigheter alls. Du kan absolut fortsätta rida på det. Det är mer bara liksom att det kan vara bra att byta någon gång då och då, just för att variera lite grann trycket. Men har hästen gått på det i, vi säger, 5 år och det är inga konstigheter, så finns det ingen mening med att byta för att byta heller. Och så lite grann, hur ofta rider du? Ja, sunt förnuft.
Karo här då, hon har en fråga. Häst som tuggar hårt på bettet, önskar en lugn, sugande känsla istället. Har Bianca nu?
Mm, då har hon ju titan idag. Och det blir lättare, det väger inte så mycket i munnen, så det är kanske lite lättare för den att röra runt i munnen. Så då kan man ju byta till någonting som är lite tyngre, ger lite mer smak, så kanske hon suger sig fast lite mer. Så man kan ta motsvarande, och sen kanske ta bort det här med rullen så det inte blir så himla rörligt. Så att ja, John kanske. Marcus. Vad är det då? Alltså. John är, det är tredelat med mjuka koppling också. Mycket smak. Ja. Så det inte blir så himla rörligt i munnen.
Intressant. Och Nina då? Är raka, tvådelade eller tredelade bett bäst för hästen?
För hästen. Det är lite grann hur tungan är utformad, eller hela egentligen hur gummen ser ut också. Man pratar, jag föredrar ju oftast tredelar till de flesta hästar och märker att de gillar det bäst, så länge kopplingen i mitten är fin liksom, och kort. Men tvålade bett har ju haft lite grann det här ryktet att det slår upp i gummen.
Exakt, att när man tar tygetaget, de viker sig lite.
Precis, och jag har ju sett den här filmen som cirkulerar på YouTube med den animerade hästen som, och den är ganska missvisande. De lägger in en stol i mitten av munnen. Och,
ja. En stol?
Ja, det är en sån animerad film där de liksom försöker visa den här... Ja. Nötknäppareffekten genom det. Men det är så att, alltså, har du bara ett rätt inpassat tvådelat bett och inte hästen går kanske med huvudet rakt upp i skyn hela tiden, så blir det inte riktigt den effekten av det, utan den, du har ju alltså kinden tar emot, så att så länge du har ett rätt inpassat bett, så tar kinderna emot så att liksom den kan komma upp så högt eller lågt. Nej. Så att det blir inte riktigt en nötknäppareffekt. Om du har extremt låg gum och väldigt, väldigt köttiga, alltså kinder, så att det blir väldigt mjukt så det lätt kommer in. Liksom. Och då kan det bli en liten nötknäppareffekt. Men jag har typ... Ja, det går nästan inte. Så länge man passar in bettet korrekt.
Alltså jag tycker så här, vi får boka en till dejt sen, så får vi åka till stallet och prova lite bett.
Verkligen, man vill också se, man vill ju prova och visa och
känna
och, se, och känna.
Lukta på de här som smakar och
jag har smakat också med kringet. Den här friction gällen var också tvungen att prova lite. Smakade verkligen murut.
Gjorde den det?
Inte riktigt, lite eftersmak kanske, men hästarna gillar i alla fall. Tänkte vi ska göra någonting annat än äpple. Alla har äpple, så vi körde morot istället. Ja.
Det var väl jättesmart.
Ja.
Hur ser det framåt nu då? Vad är planen framöver?
Mycket planer.
Ja.
Vi har ett nytt material på gång. Jag har jobbat med 3 år nu. Och det har tagit väldigt lång tid, men det kommer... Vi börjar närma oss mållinjen, och när jag säger mållinjen kan det vara allt från ett halvår till ett år kvar.
Uh-huh.
Så det ska bli jättespännande. Så det blir en stor, härlig boom.
Men jobbar du liksom med veterinärer och forskning, eller hur gör du när du ska ta fram nya bett?
Ja, jag har ju... Alltså, jag jobbar mycket med ryttare runt om i världen. För alla rider vi lite olika. Liksom. Och veterinärer också runt om i världen. Liksom. Vi har ju veterinärer på Island. Mycket islandshästar där. Eller bara islandshästar där. Ja. Men alltså just för att få liksom ett... alla hästar är ju olika. Liksom. Och i Spanien och här i Sverige också givetvis, Danmark. Så man vill liksom höra lite, alla, vi tänker lite olika, alla veterinärer tänker olika. Och sen mycket logiskt tänkande också egentligen, och vad för effekt. Vi provar ju väldigt långt, alltså provar ju nya bettformer, nya sidostycken under väldigt lång tid. Ibland behövs ju inte det, för det är något som har funnits redan länge och vi bara lägger på ett nytt sidostycke till exempel. Men... Nej, vi har ju en del spännande designer på gång som vi verkligen måste se. Vad ger det för effekt efter ett år liksom, när man rider på det 2-3 gånger i veckan? Liksom. Och man måste ju testa det på det sättet. Liksom,
ja, för att veta. Liksom. Eller så. Det går inte att stoppa in den en gång och bara, det känns bra. Sen vet man inte vad det ger för resultat.
Ja, och sen också vad våra bett vi har idag. Liksom, vad vi får effekter efter man har ridit med dem efter en lång tid också. Och det måste vi också gå ut med lite varningar när vi säljer dem. Att jag tänker på att det här är ändå effekter. Det ger mycket tryck på kindtänderna. Variera det liksom. Ja. Men samtidigt är det ju ändå ryttaren i slutändan så måste du liksom ändå ha lite sunt förnuft liksom, och tänka hur man använder sin utrustning.
När du säger sidostycken, menar du på tränset eller menar du på bettet?
Ja, förlåt, bettet. Ja. Sidostycken. Ja.
Jag bara, kan man ha olika sidostycken?
Ja, det öppnas en ny djungel.
Det är en ny djungel här.
Det står sidostyckesavsnittet. Ja.
Oh, det hade jag nu kunnat prata om med detta avsnitt. Nej, som ni märker så gillar jag att prata.
Ja, det, är
och att, det är lite synd att man inte får komma ut på mässorna riktigt igen, men det träffa våra kunder. För att, jag brukar ju bli lite stoppad av, jag har ju två fantastiska duktiga tjejer också, Sanna och Jessica, som också är med och är liksom utbildade på vår bett. Och de brukar stoppa mig, så nu får du gå och sätta lite grann, för nu kommer jag aldrig till slutklämmen. Liksom. Men nej, slutom att jag har liksom valt ut 5 bett till kunden. Ja.
Men finns det något bra, man kanske inte har råd att köpa om man inte hittar det här perfekta bettet.
Mm.
Vad har du för tips då?
Då ska man hyra det. Och vi har lite återförsäljare som hyr ut betten.
Ja.
Och egentligen det bästa man kan göra är att hyra en utprovare i det området man bor. Om man har,
kan man ringa till er också och berätta lite om sin häst? Och
ja, men gud, man kan ringa oss direkt.
Och så finns det andra, alltså, bara det finns bettutprovare man kan ha.
Ja, precis, som är Fagerbettutprovare. Och kanske till och med andra märken. Liksom, ja. Så att de, och det, kolla på vår hemsida så har vi en karta på det, så kan man hitta sin närmsta. Så att det bästa är egentligen man kan få upp kanske ett stall också. Om man bor långt ifrån någon så brukar de inte ha några problem att köra ut liksom, och hjälpa till. Och det är en, i slutändan en väldigt liten kostnad. För, liksom. Men,
och då kan man hyra, för Betty, det är smart. Mm. För de slits ju inte på samma sätt som Nej. Andra produkter förstås. Så det är smart att hyra dem. På hur lång tid kan man hyra då?
Det är lite olika. Vissa erbjuder en vecka, 2 veckor, 4 veckor till och med någon som gör. Så betalar man lite summa för det. Och sen behåller man ju bettet om man är nöjd med det.
Mm. Lisa då?
Precis.
Det är smart.
Faktiskt. Det är faktiskt jättebra. Så vi gör inte det direkt. Vi har inte kunnat hålla i logistiken. Men... Nej. Vi har jätteduktiga återförsäljare som är...
Vi brukar be om ett stalltips av alla våra gäster.
Ja.
Nu har inte jag hunnit förbereda dig för det.
Nej.
Men du kanske har något sånt här jättebra stalltips. Om
på
du skulle
hur Marlene gör bättre ringarna eller
någonting. Ja, det spelar egentligen ingen roll. Men någonting som du känner att det här tycker jag är så fiffigt och det skulle jag vilja dela med mig av till alla som lyssnar. Något fiffigt knep. Typ Lina Dolk hade ju plasthandskar i sina handskar.
Jag lärde mig ju för bara ett tag sedan. Du sa att det var sedan gammalt. Men det var en tjej i stallet som har en vit häst eller en skimmel. Och att hon tvättade den vita svansen med ketchup.
Ja.
Jag visste inte det här. För jag har alltid undrat varför det står en ketchupflaska i Skötsby vattenspiltan. Hon tvättade svansen med ketchup. Hon bara, det funkar toppen. Hon tyckte det var bästa. Och så sa det till Rebecka, bara, har du hört? Hon bara, det här är sen urminnes. Det här vet vi. Jag visste inte det. Jag har aldrig haft någon vit häst. Tänk inte ha någon heller.
Nej, men det är väl det här. Tvätta bättre med Coca-Cola. Om de har blivit lite för rostiga. Om det är sötmansbett då, för att få bort den här rosten som ligger på.
Då stoppar man ner bettet i ett glas Coca-Cola.
Precis, i en minut, max 2. Sen tar man bort det, så svinner det värsta, så torkar man bara av det.
Sen dricker vi aldrig mer Coca-Cola efter det.
Man kan även rengöra toaletter om det.
Ja, jag har hört det också. Och broddar.
Jaha.
Som är rostiga.
Ja, ja.
Men måste det vara sötmansbett? Kan det inte vara vilka bett som helst?
Nej, alltså det är just att sötman rostar ju oxiderar och blir lite för mycket av det. Att det blir lite att man glömt bort det kanske i någon låda och då liksom oxiderat lite väl mycket. Då kan man lägga det i Coca-Cola. Men sen ska det oxidera, så att är det inte liksom väldigt ojämnt så låt det vara. Bara torka av det liksom och använda det istället.
Så vi lägger broddarna och betten i en liten låda med cola.
1 minut, max 2.
Och sen ta bort.
Och så tar
och spola.
Precis.
Jättebra. Tusen tack, alltså så roligt. Vi har lite mer lyssnarfrågor kvar. Men jag tänker att vi kör en bättre utprovning och kanske tar resten då.
Resten av frågorna då.
Ja.
Tack för att vi fick prata med dig.
Tack så jättemycket för att vi fick komma hit.